en podcast från Aftonbladet.
The nice fucking over all the fucking time.
Buying their way through the junior series and getting to F1.
Okej, hej. Nu stör jag mitt introt här. Men så här är det faktiskt. I det här avsnittet som nu kommer så har Anna och jag pratat om Indy 500 och Marcus Erikssons andra plats som han faktiskt tog. Men vi var liksom mitt emellan Indy 500 har körts klart och ett besked som kom om att Marcus Eriksson är diskad ifrån racet och blir längst bak. Så jag tycker att ni ska ha det i åtanke när det här avsnittet kommer. Men då kör vi bara lite mitt i introt här nu. Anna, låt höra. Vad är det som har hänt här?
Ja, hans bil från Andretti har precis som ytterligare en bil från Andretti, det vill säga 2 av 4 bilar, brytit mot det tekniska regelverket. Man har gjort en modifiering av täckpanelen till hybriden bak, och den går liksom ihop med den övre bärarmen på hjulupphängningen. Och där har man gjort en slags förändring för att förbättra aerodynamiken. Typ exakt samma sak som Penske gjorde. Så att man har alltså, återigen så är det ytterligare bilar från toppteam som har brutit mot det tekniska regelverket. Och därför flyttas Marcus Ericsson längst bak. Så den där andra platsen, den kan vi ju säga adjö till.
Och då tänker man ju så här, allt detta förgäves, inte bara våran poddinspelning, men även Marcus Erikssons hela race.
Ja och nej. Alltså, det som han levererar, bil eller inte, är ju fantastiskt bra. Så det är ju bra, hans insats är ju bra. Bilens insats är ju katastrof, om man nu kan skilja på det. För att helt rätt, alltså du ska inte köra med ett regelvidrigt paket. Och det som jag stör mig på så sjukt mycket, det är ju liksom att Penskes bilar, ja, men de diskas in för kvalet, inför Fast 12 diskas de. Efteråt kom man på att Penske troligen hade en liknande bil när man körde förra året. Och sen diskas Marcus Eriksson då, ytterligare en kollega, efter loppet. Alltså, när genomför man besiktningen? Man måste ju från Indycars sida se till att de bilarna som startar racet också håller sig inom regelverket. Sånt här kaos kan vi inte hålla på med.
Nej, men det känns som att en post-race inspection, ja, det är väl klart man ska ha det här kanske, men man ska väl också ha en pre-race inspection. Det har varit ganska mycket lättare om man bara direkt, alltså, tänk vilken ännu större katastrof. Tänk om Marcus Eriksson hade vunnit, vilket han var väldigt nära att göra.
Ja, det hade ju varit, alltså, gardin ner.
Mm.
Och grejen är ju här att det är inte vilket team som helst. Han kör för Andretti. Andretti ska ju tillsammans med Cadillac till Formel 1 nästa år. Visst, vi har ju haft bilar som har diskats efter race där också, Lex Ferrari liksom. Men ändå, alltså, det krävs lite mer. Ribban ligger lite högre, som jag känner att just det, vi ska in till Formel 1, då ska ju ribban vara hög. Och det får inte hända. Och att man dessutom har så många team som inte är i gråzonerna, som det ofta är. F1 handlar ofta om att man är i gråzonen. Och sen så får man justera reglerna efteråt för att det är någon som har hittat en smart lösning. Ja, men då måste vi justera det här. Här handlar det om enhetsbilar. Regelverket finns där. Håller till reglerna.
Och nu med tanke på då att Andretti och Cadillac tillsammans ska in i Formel 1. Det är lite så här, nu, visst, nu har de blivit godkända och allt sånt där. Men det är lite som att komma då till arbetsgivaren med ett CV som har typ ihopknugglat och lite så här spillda kaffesumpsbitar på. Att det, man kommer inte riktigt så snyggt in på första dagarna på jobbet sen om man ställer till med sånt här spektakel.
Nej, sen kan ju minnet ibland vara väldigt gott men väldigt kort. Så att vi får väl se hur det påverkar. Men för egen del så känner jag väl att här måste man ta och ja, men ska Indycar ligga där uppe med Formel 1, så måste man alltså steppa upp den här saken. För att det var 400 000 människor där igår. Och precis som du säger, Filip, hade Ericsson vunnit och sen diskats för man inte hade kollat bilen innan, alltså kom igen. Så får det inte vara. Så amatörmässigt får det liksom inte vara. Man måste ta sporten på ett större allvar. Visst, de får böta 100 000 dollar och managementet stängs av till helgens deltävling i Detroit, och Eriksson blir av med poängen, vilket ju gör att Peter Ward blir trea och Felix Rosenqvist flyttas ju upp till fjärde plats. Men ändå, alltså det blir en bitter eftersmak, tycker jag.
Okej, okay. Då har vi i alla fall sagt det. Och nu väntar då ett avsnitt som spelades in, ja, men inte så himla många timmar före det här beskedet kom. Inte så många timmar efter att Indy 500 var färdigkört heller. Så vi var liksom mitt emellan gapet där. Okej, okay. Tack för den här lilla redogörelsen. Nu vet ni det, att vi kommer prata om det Marcus Ericsson faktiskt gjorde på banan för att ta sig till den där andra platsen. Men nu har ni också facit i hand på samma sätt som vi har det. Då kör vi vidare.
All the fucking time.
Find their way through the junior series and getting to F1.
More phase one, break release from turn one.
I don't know what that means.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
You got very excited there, Toto. Very excited.
And the radio is on. I'm sorry.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hey, oh. Välkomna till Plattan i mattan, avsnitt 169, där vi har fått se ett unikt Monacos Grand Prix och ett inte unikt Indy 500, eftersom att det har hänt förut att Marcus Ericsson kommer på en andra plats efter olidlig spänning på de sista varven. Vad är det liksom så här måndags förmiddagarna som man tänker på mest efter en sån här racehelg?
Oh, det har väldigt många saker som har gått igenom mitt huvud den här morgonen faktiskt. Dels Indy 500, det är ju så djupt imponerad att även om ingen svensk vann så är det två stycken i topp fem. Alltså Felix Rosenqvist var femma. Han var inte ens tre sekunder från segern. Marcus Ericsson var två stycken varvade bilar och typ 7/10 från segern. Och Alex Palou, som ju egentligen inte har varit sämre än tvåa vid något race i år, vann. Det första ovalet så att han någonsin vann var Indy 500. Så att någonstans där så kände jag ändå en enorm stolthet över det som både Marcus och Felix har presterat under de här veckorna i Indy 500. För det handlar ju egentligen inte bara om, det handlar ju om att kvala bra. Det handlar ju om sen att förändra bilen, ställa om bilen, ändra förutsättningar. Betydligt, för att kunna köra de här 200 varven då i betydligt kyligare förhållanden. Och sen göra det på det sättet med att vara med när det verkligen är 15 varv kvar, så man ändå har en chans att vinna. Det är jag otroligt stolt över, så det är väl liksom Indy. Men sen kan jag ju inte släppa Monaco GP heller, och den här extremt märkliga strategiracet som det blev. Någon slags F1-schack på något sätt, känner jag. Där jag hade så fruktansvärt mycket att göra fram till dess att de flesta hade påstoppat över. Att jag sen skulle liksom behöva ta in att det var som ett vanligt Monaco GP. Det var bara det att det hände inget annat än att man la på lite fler depåstopp. För någon annan skillnad var det egentligen inte. Och där kan jag väl snarare känna det att gör någonting, öppna kassavalven, bygg om Monaco, se till att vi får en omkörningsmöjlighet. Jag menar, prins Albert måste väl ha några pengar där i kassan. Annat fall så finns det ju en risk att det spelar ingen roll hur mycket atmosfär man har, hur mycket konstgjord racing man försöker skapa, för publiken tröttnar. Kvalet var ju fantastiskt. Men racet, ja, nej, fram med nyckeln till kassavalvet och bygg om.
Ja, det är jäkligt speciellt, för att när jag satt och kollade på det här racet så kände jag ändå lite så här. Jag satt ändå lite on the edge of my seat, som man säger, på lite kanten av soffan. Det var inte som Monaco i vanliga fall, man kan liksom ligga ner med huvudet på sniskan och slumra till lite, och så öppnar man ögonen 45, 60, 77 varv senare och så har ingenting hänt. Men här tyckte jag ändå, om vi stannar vid Monaco, så tyckte jag ändå på något sätt, när jag satt och kollade på det själv, så här, ja men vad fasen, det här är ju i alla fall någonting nytt. Det är ju någonting. Och sen så när jag liksom började läsa reaktioner och vad alla tyckte och så där, alla verkar ju hata på det här, ja, men, om inte nästan mer än tidigare. För nu tog man ett klassiskt race, gjorde något nytt av det, och inte heller blev det bra, säger folk. Men jag känner ändå lite så här, vad fan, det var väl inte så dumt det här. Alltså på något sätt. Visst, det blev till slut inte att det handlade om, det var inte racing, utan det var som du säger, någon slags schack av det hela, och AI-datorer som ska kalkylera och räkna hit och dit. Men det var något nytt i alla fall.
Ja, men det var det ju, det håller jag ju med om, det var något nytt. Och som jag sa, alltså, i början, de första, nu kör man 78 varv i Monaco där, och fram till varv 55 kanske, innan Russell börjar ens fundera på att göra sitt första depåstopp på varv typ 62 eller något, så kände jag att det var mycket att göra, för det hände mycket. Det var en enorm input i liven, alltså det var, folk var extremt engagerade. Det var nog det mesta jag varit med om, i alla fall i år, med kommentarer, frågor, engagemang, även från någon, förlåt, även från någon som kanske inte brukar vara så otroligt engagerade. Men sen blev det ändå på något sätt stereotyp. Så att det hade någonting, men jag hade velat ha mer. Alltså jag gillar historien i Formel 1, jag gillar Monaco. Problemet är ju att dagens bilar är för stora för den banan. Alltså när man väl går på de där gatorna där, så tänker man att det är helt omöjligt att liksom ens köra F1 i den här hårnålen. Hallå, hur får du runt en F1-bil?
Ja, förlåt.
Men det är ingen fara, men du måste ju få runt två. Någonstans måste du gå och köra om, utan att någon gör ett misstag och sitter i muren.
Det är extra speciellt den här gången, eftersom att man måste klaga på nya saker, fast ändå, man måste klaga på samma saker fast på ett nytt sätt när det kommer till Monaco. Det är samma gamla grejer som man vill klaga på, att banan är som den är, att ingen kan köra om någonstans. Men det har ändå hänt nya grejer som man måste peta i. Ja, det kommer ju vara så här att större delen av den här podden kommer såklart handla om Monaco och det där. Och vi märker ju redan nu hur vi börjar, på grund av att Marcus Ericsson faktiskt inte vann Indy 500. Vi redan börjar rycka och dra lite i Monacos GP. Men när vi ändå har Indy 500 på tapeter redan här, på våra tungspetsar, tycker jag vi ändå kan beta av hela Indy 500-vändan till en början. För att det är faktiskt bara en gång varje år och varje PIM-säsong som vi faktiskt kommer prata lite mer om IndyCar än vad vi brukar göra. Och nu har vi sagt hur det slutade. Man kanske ska ta där det faktiskt började och lite hur det gick på vägen fram också. Det tycker jag faktiskt kan vara av intresse.
Jo, men det var ju kaos. Var det kaos i Monaco för att det var strategikaos, så har det ju i Indy 500 handlat från allt från fusk under kvalet för en vecka sedan av Team Penske, vars ägare också äger mästerskapet och banan. Där började vi ju någonstans liksom. Och sen hade vi hela den här veckan fram till, vi hade en Marcus Ericsson som kvalade bra, startade som nia. Vi hade Felix Rosenqvist som slutade, eller han startade väl femma på en position som Marcus Ericsson hade när han vann Indy 500. Vi hade en Robert Schwartzman för Prema, det vill säga en debutförare och ett debutteam i pole position. Men när hela loppet liksom drog igång, alltså det var ju extremt präglat av 7 stycken gulflaggssituationer, olika strategier, märkliga misstag under de här flera långa timmarna och 200 varven. Jag menar, Schwartzman körde på sina egna mekaniker i depån. Alexander Rossis bil börjar brinna. Scott McLaughlin, som är en av favoriterna, han kom inte, liksom inte ens till start innan han gjorde ett misstag och satt i tårar på inneplan. Kyle Larson, som är NASCAR-stjärnan av alla andra, gjorde också en förhållandevis enkel miss. Och sen tog han en helikopter och flög därifrån. Så att, och sen, när det väl skulle avgöras på slutet, så ligger det två stycken varvade bilar i täten och typ förstör för Ericsson. De blir ju så irriterade. Man bara, blåflagg, blåflagg. Men det finns ju inga blåflaggar i Indycar.
Nej, de nämnde det först. Bara, där är blåflagg, men nej, det kom inte chansen. Jag vet inte om det, vem av kommentatorerna som sa det, men det nämndes i alla fall.
Man har ju ändå, inte det där.
Nej. Men du nuddar vi flera stycken grejer som man faktiskt inte vill hoppa förbi för att det är lite av intresse. Fusket. Det är ju faktiskt så att nu, de tog typ inte upp den någonting i sändningen när de alltså det började med en amerikansk sändning om att det faktiskt har varit en av de, alltså det är ju en superskandal ju.
Det kan vi säga.
Och hela den grejen. Och inget nämndes eftersom att det är de som äger hela, vad ska man säga då, hela kalaset. Kan du inte bara berätta vad som har hänt så att man fattar lite vidden av det smutset?
Ja, men i samband med kvalet. Alltså kvalet var uppdelat på två dagar, det pratade vi om förra veckan. Och i samband med den andra delen av kvalet så upptäcktes det. Det sägs ju att det var Chip Ganassi som styr konkurrerande teamet som skickade spioner på Penskes team för att se vad det nu var för någonting i samband med. Alltså, de hade problem med kraschstrukturen och på den bakre delen av bilen. Alltså, det är en gigantisk skandal. Och den här bakre kollisionsdämparen hade man då filat till lite för att fixa bättre aerodynamik. För under de här kvalförsöken då, som är Indycar, så ska man köra fyra varv och ha den högsta snittfarten. Då är det alltså extremt viktigt att få hög fart och bra aerodynamik. Men den här förändringen kan också påverka säkerheten. Och då upptäckte man ju det att den här förändringen, som kanske inte var jättestor, gav bilen en bättre aerodynamik men en sämre säkerhet. Och den bröt helt enkelt mot reglerna. Så då flyttar man först bak Penskes bilar med Will Power och Joseph Newgarden. Och så gick man vidare in i veckan och då flyttar man bak dem ännu längre bak, alltså till slutet av startfältet på 33 bilar. Men det som också är intressant här är att redan i fjol så kom man på att Newgarden i samband med premiären hade fuskat med det här push-to-pass som finns för att köra om. Liksom.
Som en annan typ av version av DRS. Man
ja, får precis. Mer power. Ja, precis. Det fick ju även Will Power då. Så att då fick man böter för det. Sen hade tidningen Indy Star nu varit inne och tittat på museumet som ligger in till banan och upptäckt att på den bil som Joseph Newgarden hade när han vann i fjol hade han också den här felaktigheten på den här kollisionsdämparen. Och det blev ju en jättegrej, för plötsligt är det då så att det teamet som ägs av samma person som äger banan och som äger mästerskapet möjligen har fuskat under ett helt förbannat år. Det spelar ju egentligen ingen roll nu att stallet behövde liksom betala 1 miljon i böter, tappa kvalpoäng, sitt val av depåplats. För det är ju en sån jätteskandal. Men hur ska man hantera det när det är mästerskapsägarens team som fuskar?
Och då kan man ju tänka så här, ja, det kanske, om man bara har upptäckt de här grejerna, då kan det ha pågått ganska mycket längre innan dess också. Men det betyder alltså att förra årets vinnare av Indy 500 gjorde det med otillåtna medel.
Så kan det vara. Man har upptäckt det. Alltså Indy Star har upptäckt det, men det är ju ingenting som har kontrollerats av någon domare. Men det kan mycket väl vara så.
Och då att Penske äger organisationen Det måste du ändå klargöra. Om det är de som äger IndyCar eller om det är de som äger Indy 500. Det äger
mästerskapet. Han äger banan Indianapolis Motor Speedway via ett företag. Äger han banan Indianapolis Motor Speedway och via ett företag så äger han, och är han också ägare av rättigheterna till mästerskapet IndyCar. Plus att han har team.
Så pengamässigt kan man säga att det är ganska bra då för hans egna team att vinna sitt eget mästerskap med pengarna som det inbringar alltså också. Ja, och så började hela kalaset. Då vet man att då tävlar man inte på samma villkor allihopa, till en början.
Och då kör man ändå med enhetsbilar, vilket är skillnad då från Formel 1. I Formel 1 måste ju alla team konstruera sin egen bil. I IndyCar så kör man med enhetsbilar, det vill säga de är likadana. De kan ställas in på olika sätt och sen är det olika motortillverkare, Honda och Chevrolet.
Superskandal. Men inget hände ju då riktigt med deras bilar sen i racet, eftersom att de fick väl en bestraffning, en lämplig bestraffning kan jag säga, men det kanske inte var, det skulle väl varit kanske lite mer. Och sen då, nästa grej som du nämner, det är ju alltså, jag tror att många som följer Formel 1, som kanske gjorde sig redo för att kolla på Indy 500 när man slog igång sändningen. Man ser en Robert Schwartzman när allting börjar, längst fram i hela kalaset. Och då tänker man ju, men vänta nu, det här är ju ett namn som man har sett förut i Formel 1-sammanhang ju. Sitter han där längst fram helt plötsligt? Det var ju inte så länge sedan han stod i, var det Ferrari-kläder som någon slags tredjeförare eller testförare eller reserv eller vad det kan kallas?
Mm, jo, men det är, han är ju ryss och israel.
Han är ju alltså ryss-israel. Det mest krigiska man kan vara liksom, av alla dubbla nationaliteter man kan ha. Så är det väl den mest krigiska och mest komplicerade sätt till hur man ska förhålla sig till i stunden. Att vara ryss-israel 2025.
Ja, den är inte helt enkel. Han har varit en del av Ferraris akademi och han har ju tävlat för Prema på vägen upp mot Formel 1. Men Prema bestämde sig till i år att göra en satsning på IndyCar också. Prema som annars finns i Formel 2, Formel 3 och Formel 4 och sådär. Och där fick han en möjlighet att köra. Och för Prema är ju Romain Grosjean också en gammal F1-bekanting. Han är ju deras förare, coach och test- och utvecklingsförare. Så att det var ju en enorm sensation faktiskt att Prema med en debutant tog pole position. Men det kändes ju ganska tydligt och ganska tidigt upplevde väl jag i alla fall att det kanske inte var de som kommer att vinna, för just de här, alltså IndyCar eller Indy 500 vinns oerhört sällan från pole position, och det är också oerhört sällan som ett sånt lopp avgörs innan det är bara ett tiotal varv kvar av de här 200 som faktiskt ska köras på den här ovalen.
Och det såg man ganska direkt, Schwartzman tappade ju, det var ju bara efter några varv. Eller efter några varv av riktig racing. För det var ju ett par varv först bakom, jag vet inte, säkerhetsbil, men alla, hur det nu går till där. För att du kommer in på tredje punkten som jag skrev upp efter att du nämnde det. McLaughlin, som alltså då kraschade på formationsvarven eller på uppvärmningsvarven eller uppvisningsvarven under helikoptrar efter stridsflygplanen, efter det här jäkla jippot. För det tog sin tid att komma igång. Och sen när de väl skulle komma igång, då är det alltså en bil med McLaughlin i som spinner upp bakhjulen för mycket och kraschar in i muren.
Ja, alltså han var ju helt förstörd efteråt. Han är också en penskeförare och var väl den som hade bäst möjligheter inför det här loppet av penskesförare. En toppförare, otroligt duktig förare som kom från Supercar i Australien från början och sen har gått över till att köra formelbil, vilket ju inte är helt enkelt. Men han visste ju själv inte egentligen vad han hade gjort, men han gjorde ju ett misstag. Det är ju så otroligt lätt. Det är ju så otroligt, det krävs ju inte så mycket.
Nej, men så han kladdade till det där. Och Schwartzman, nu glömde jag bort till och med. Du sa att han körde in i sin egna mekaniker, det måste du också ta.
Ja, men han missbedömde ju situationen när han skulle i depå. Depåerna i IndyCar är ju inte riktigt som i Formel 1, liksom. Att det är inte lika många människor, det är inte lika vi kan säga så här, tjusigt runt omkring. Alltså det är ju mycket mer rough liksom. Det är en, ja, men så står lite betonggrisar och så hoppar de över dem där och så springer de in och fixar. Det ligger lite sladdar och ligger lite grejer. Men han missbedömde ju parkeringen. Det är ju som liksom en fredag i julhandeln typ. Missbedömde lite var rutan börja och sluta. Så att det var ju bara det att det kom ju några killar i vägen där som fick en hel bil på sig och dessutom var tvungna att försöka läkarvård efteråt.
Ja, det var också ganska sjukt. Ja, men då sen då...
Så man undrar vad sen... man har för risktillägg, alltså mekanikerna i IndyCar.
Ja, det är ett jävla rock'n'roll. Det är liksom det är röj i IndyCar. Man blir alltid, när man då, som jag och kanske många som er, följer mest F1 och lite då och då slänger ett öga på IndyCar, framförallt en sån här helg. Och man blir påmind över att det är kul med sån här rock'n'roll-depåer, som vi ändå får kalla dem. Även fast det med Indy-mått mätt är så, vad ska man säga, så mekaniskt, perfektionistiskt det kan bli på något sätt i nuläget. Men sen så var det ju då ett race, och där du säger att det handlar inte om att vara, det avgörs inte i kvalet, och det handlar om att vara bästa på slutet. Och om vi då tar oss liksom snurrar tillbaka till Marcus Ericsson som till slut blir tvåa. Om man följer det här loppet då så ser man ju så här, ja men det ser bra ut i början, de ligger bra till. Sen rätt vad det är så efter si och så många varv så helt plötsligt är man jättelångt ner och så vet man att nej, nu är det kört. Och sen bara, ja men nu är det ett påstopp till, han ska göra sista. Helt plötsligt kommer han ut längst fram. Och det är många gånger i Indy som det svänger när man inte vet så här. Okej, okay, och det du sa, det handlar om i ett IndyCar-lopp att man skruvar till bilen under tiden. Att man kommer in, det finns många olika fönster på de här 200 varven. Att nu är bilen bra, eller nu är förutsättningarna perfekt, eller nu ligger vi bakom en annan bil som gör att våran kan funka på rätt sätt. Eller nu har vi rätt mängd bränsle i bilen som gör att vi kan pusha nu. Så det är så många gånger som man så här, okej, vi kanske ligger 14:e plats. Men det känns ändå som att nu är det kört. Eller det här är jättebra läge i IndyCar. Och så var det ju flera gånger, både för Felix och Marcus här.
Ja, men så var det definitivt. Och sen så den här stora ovalen då. Alltså vi kan också säga att det var alltså 400 000 människor. Det fanns inte en sittplats kvar. Alltså det är ju världens största idrottsevent. Det är ju helt fantastiskt. 400 000, det är vad F1 har under en helg. Det har de under en enda dag, de här jätteläkten. Men under den här, i den här ovalen också, där slår ju vindarna väldigt olika också. Så det påverkar ju också, för eftersom racet är så långt så påverkar ju väderförhållandena helt vad du har motvind, vad du har medvind, vad det trycker i, vad det... Det är så små saker, en liten kastvind vid fel ställe kan ju göra att du sitter i muren. Så att det är väldigt, väldigt många parametrar. Jag blir så otroligt fascinerad varje gång man pratar med de här förarna som verkligen som kör Indy 500. Och de försöker att förklara... Just, alltså man tycker att det är som en torktumlare liksom. Men det är ju inte det.
Nej, det var, och sen mot slutet så var det ju så extremt spännande. Det var lite så att folk hade räknat ut Marcus Ericsson när han då... skulle komma ut efter sitt sista depåstopp, så var det så här, ja, men med ett riktigt bra depåstopp då kanske han kan blanda sig in i kampen igen. Så gör han det där depåstoppet, kommer ut längst fram men bakom de här två bilarna som då skulle varvats, och då är det ju något helt annat än i Formel 1, eftersom att blir man varvad i Formel 1, nu fick vi se bilar bli varvade två gånger, nästan tre gånger i Monaco här, men här, då får man blåflagg och då är det så här, då ska du släppa förbi. Men här så låg då Marcus Ericsson, man tänkte, vad fasen, flytta på er, här handlar det om vinnaren, han ska ju kunna komma förbi så han får vinna. Men kanske var det också så här att ja, men det kanske var bättre att ligga bakom de här bilarna som att de hade bra fart. Det var många grejer att ha med i skallen hela tiden.
Ja, men det var ju extremt spännande. Och jag lider ju med Marcus och hans tårar efteråt. Alltså jag förstår ju att han var extremt besviken. För att Indy 500, det handlar ju bara om att vinna. Det är ingen som kommer ihåg en tvåa. Och nu har ju Marcus varit etta, tvåa, tvåa vid tre tillfällen de fyra senaste åren. Så han har ju ett fantastiskt track record där. Men ändå så är det ju... Alltså fan vad ont det måste göra. Det måste göra sjukt ont att vara så nära och så tappa allting.
Det är nästan så att man hellre kommer 8 eller 12 eller 29 eller 34.
Typ.
Direkt efter, men sen med facit i hand efter en liten stund så är det ju ändå så att... det är något av värde också att komma tvåa.
Ja, men så är det ju, jag tror ju att det är jätteviktigt. Marcus Ericsson har ju ett år kvar på sitt kontrakt. Men eftersom Indy 500 ju är en tävling där du kan vinna eller förlora. Så den insatsen som han gör här, när många av stjärnorna faktiskt går bort sig gång på gång på gång, är ju någonting som kan vara väldigt, väldigt viktigt för hans framtida karriär. För om vi ska vara riktigt ärliga så har han ju inte rosat marknaden direkt sedan han kom till Andretti. Här var han ju tillbaka med ett helt annat bett i körningen. Helt annat bett, helt annan tanke, helt annat liksom inställning och attityd på något sätt.
Och Indy 500 är ju också ett race, apropå att du säger att han bara är ett år kvar på sitt kontrakt. Det är ju ett race där man bara kan komma och göra en one-off också.
Absolut.
Det finns ju folk som är med där som inte ens kör i mästerskapet, utan att det annonseras att ja, men här är mästerskap, våra mästerskapsförare, och så han här kommer köra i Indy 500 också, bara, enbart.
Ja, men du, det är så här, Indy 500, Monaco GP och Le Mans, det är ju den här triple crownen i motorsporten som ju bara en förare har vunnit, Graham Hill. Men det finns någonting, nu hade vi då Indy 500 och Monaco GP på samma sak, men det finns en sak till som faktiskt knyter ihop de här två, som jag inte kan låta bli att tänka på, som jag faktiskt inte har nämnt i bloggen än, för jag tänkte, där ska jag ta i podden.
Och vad är det?
2017 i Formel 2, de sista tävlingarna där, var ett team, Campos Racing, som körde i Formel 2. Vet du vad teamkollegorna i det teamet hette då? Lando Norris, Alex Palou.
Ja, just det. Där har du det, ja. Så,
de körde alltså, 2017 var de alltså teammates i Formel 2. Nu sitter de här, vinnare av Monaco GP, Indy 500, samma dag.
Och när du då säger Alex Palou, har det varit ett namn som man liksom tidigare smusslat och tisslat och tasslat om i Formel 1 också? En sån här grej gör ju att namnet kommer på fler läppar än vad det kanske har varit på tidigare.
Alltså, han har själv sagt, han har ju varit dominanten i IndyCar de senaste åren. Alltså, vi pratar verkligen om superdominant. Han är spanjor från början, men han har ju vunnit mästerskap på mästerskap på mästerskap. Han har som sagt inte varit sämre än tvåa i år. Han är brutalt bra. Men själv har han sagt att han har stängt dörren till F1. Sen får man ju se om det ändras. Såna där dörrar kan ju öppnas några gånger. Fråga liksom bara Kim Andersson, som har, nu har han lagt av, 42 år gammal, men som ju har varit in och ut i landslaget mer gånger än någon annan i handbollslandslaget. Så att sådana dörrar kan ju öppnas. Fernando Alonso är ju en annan sån som stänger dörrar och öppnar nya dörrar typ hela tiden med sina comebacker och sina mer än 20 år inom den där sporten. Så att det är väl klart att det kan ändras, men någonstans så tror jag ändå att han är enormt stor i IndyCar. Han är den största just nu och en av de största förarna i alla tider. Och när han nu då dessutom vinner Indy 500, det är hans första seger på en ovalbana, och han leder mästerskapet i överlägsen stil.
Då får vi ändå göra så, och vi ska också säga att Alex Palou, han är väl bara 28 år också. Det är ingen, han är ju inte rå mega gammal, men 28 är ju kanske en ålder i Formel 1, men ingen ålder i Indy. Du, jag tycker vi ändå gratulerar Marcus och Felix till otroliga insatser, både kval och race. De båda har ju smält tidigare och båda fått DNF-a och sådär. Felix slog ju bra till året innan. Vi gratulerar dem och önskar lycka i fortsättningen av den här Indy-säsongen, och så ser vi fram emot nästa års Indy 500 också, såklart, Anna. Men nu är det dags att ta sig in i Monacos GP, för det finns en hel del att säga där också.
Skoja inte.
Och då är det så här att i vanliga fall så brukar vi ju Härliga, i vanliga fall. Känns som att vi gör lite hur som helst. Det blir som det blir. I många fall så kanske vi börjar i kronologisk ordning. Och nu så ska vi väl göra det också. Det finns inte super mega mycket att säga om det här kvalet. Vi ska väl kanske börja lite tidigare med bara Oliver Bearmans 10 platser bestraffning. Och Lance Stroll som köttade sönder Charles Leclerc på ett sånt sätt som bara Lance Stroll kan göra kanske. Redan innan kvalet. Bearman, alltså 10 platsers bestraffning, det är en rejäl sådan för det Bearman gjorde.
Ja, men man kör väl inte om under röd flagga.
Nej, och det var det han gjorde. Då fick vi det sagt i alla fall, att under träningen så var det röd flagg, och då gjorde han en omkörning. Och det som var hans problem var väl att han på radion sa att det hade varit farligare att inte göra det. För då tillkännagav han ju att han hade sett de där röd flaggorna. Som gjorde att det blir 10 platsers bestraffning på honom. Okej, och sen så var det ju Stroll som körde på, eller ja, styrde in så Leclercs vinge pajade också på träningen. På bara ett sånt typiskt Stroll-sätt som jag vet att många ni med mig ofta skrattar åt, va? Men sen var det kvalet, och jag tyckte det var så här att det kändes som att det kunde gå hur som helst. Men framförallt så såg man att det var en Norris som hade laserfokus den här helgen. Det började redan i kvalen, tycker jag.
Ja, men definitivt. Det jag tyckte var väldigt intressant. Det är en intervju som jag hörde med Andrea Stella, som är teamchef hos McLaren. Och han berättade att de hade jobbat extremt mycket med Lando Norris under det här kvalet för att ge honom information kring vad som gäller och vad han kunde förbättra och hur han kunde förbättra det även under kvalet. På det sättet som han berättade så gick jag tillbaka och tittade lite grann på radiotrafiken, och där hör man ju att de är extremt specifika till Lando Norris, vad han ska göra var, när han ska göra vad, vad som finns, hur han kan förbättra sig under kvalet och även i pauserna mellan kvalet. Och efteråt så fick jag bara känslan så här, hallå, han är ju fjärrstyrd. De sitter verkligen och bam, 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 här ska du köra, här ska du göra. Och han klarar av att ta in informationen och dessutom omsätta den på banan. Och Stella hyllade ju sen ingenjörerna för det sättet som de har jobbat med Lando Norris här. Jag roade mig med att fundera vad som hade hänt om det hade varit Lewis Hamiltons racingenjör som du har lite mer problem med att uttrycka sig. Hade lite sagt likadant. Likadant till Hamilton. Alltså det hade ju varit en supersmäll. Det hade han ju aldrig gått med på. Men Norris här, han infann sig verkligen i att okej, information in, processa, genomföra. De fjärrstyr mig, jag utför.
Och då kanske det är precis det som Norris behöver då för att skaka liv i det här igen, vilket han verkligen gjorde efter den här helgen, genom att ta pole position före en Leclerc som helt plötsligt i Ferrari som tidigare sett ut att vara katastrofal i kval. Men nu kom han hem monegasken, och vi har pratat om det många gånger förr. Han är väl den som skulle kunna köra den här med förbundna ögon faktiskt. Hade man nästan velat se. Alltså, jag tror nästan att han skulle klara det, Leclerc. Förbundna ögon. Leclerc var största utmanaren. Och helt plötsligt, Piastri inte lika. Det var ju såklart supermega tajt. Men helt plötsligt så var Piastri inte den. Ja, jag vet inte om vi får säga överlägsna, men klart tydligt den bättre av de båda McLaren-förarna. Det slutade i alla fall kvalet med Norris knep pole framför Leclerc, Piastri, Hamilton, Verstappen bara femma. Och sen Hadjar på en imponerande sjätte, Alonso på en imponerande sjunde, Ocon på en imponerande åttonde, Lawson på en imponerande nionde. Jag tycker vi ska vara imponerade av hela topp nio på något sätt här. Topp tio, yeah. Nej, topp nio.
Ja, men det kan vi väl vara, samtidigt som vi kan vara mindre imponerade av Mercedes som var helt under isen. Alltså fullständigt urusla, helt enkelt. Och Lewis, jag kan inte släppa Lewis Hamiltons racingingenjör. Jag förstår inte.
Nej, det ska vi komma sen. Vi ska lyssna på.
Jag förstår inte.
Nej, vi ska lyssna på det när vi kommer till racet. För nog att det lät som det lät under kvalet, men det var ju under racet som det faktiskt verkligen... Alltså det har ju gnisslat det där samarbetet, men det var känt som att det var nu det brakade samman på något sätt.
Ja, men
att
jag tänker...
total urartade.
Ja, men om det här under kvalet också. Hamilton får ju faktiskt en bestraffning på 3 platsers nedflyttning för att han får fel information från sin racingenjör. Max Verstappen är på ett snabbt varv och Hamilton får beskedet att nej, Verstappen sakta ner. Så då går Hamilton in i den andra linjen och då säger de oj då, nej det gjorde han visst inte alls. Så Hamilton får en bestraffning för att hans gäng vid depådesken och hans racingingenjör inte har koll på vad som händer. För faktum är ju att Hamilton där bryter Verstappens snabba varv och tvingar Verstappen att bromsa in. 3 platsers nedflyttning i Monaco, det är ju en evighet.
Och det var ju det som hände alltså. Det, ja, för alla banor så är väl det så här, ja ja, det kanske går att lösa. Här var det bara så här, jaha. Det var det skedde sig totalt. Så istället då för att få starta 4 som han kvalade Hamilton, så får han starta 7 istället. Och det är som du säger, det är ju förödande och direkt avgörande för hur det ska gå här då i en sån här helg, va? Du sa att Mercedes hade en mardröm. Det var så Antonelli som kraschade i Q1 och Russell som orsakade röd flagg i Q2.
Ja, Russell fick ju problem. Han körde på en ojämnhet i banan, vilket skadade hans bil. Så den la helt enkelt av i tunneln. Det blev ett elfel där. Och det är sånt där som händer i Monaco. Antonelli, ja, första gången i Monaco, det kan man väl köpa. Russell, ja, det där är en bana. Det har släppt brunnslock, det har åkt in glasspapper i kylaren. Alltså allting som inte händer någon annanstans händer ju i Monaco, där det är så otroligt tajt. Och då tänker jag både på att det är tajt i murarna, så att om man skrapar i en mur så kan man ju tappa en diamant för flera miljarder. Det kan också vara så att det är någon på läktaren som slänger ett glasspapper, ett smörgåspapper, ett tugrör eller vad sjutton som helst som stör bilarna. Det finns så många saker som kan påverka, som sagt, inte händer någon annanstans.
Och då när man tänkte på att Russell, nu fastnar han i tunneln här. Och vet du vad den som har liksom följt racing senaste åren då tänkte på när det var en kille som fastnade i tunneln? Jo, då tänker man direkt på den här galningen i Formel 2 med den här Jedi-reaktionen när han kom i tunneln förra året, som var Isaac Hadjar som nu sitter i en småtjursbil. Om ni inte har sett det här klippet, Isaac Hadjar Reaction Monaco Formel 2 kan ni söka på. Det är typ... Jag pratar vecka i varje avsnitt den här säsongen om årets omkörning. Men det Hadjar gjorde där i tunneln då förra året, eller om det var 2 år sedan nu, det är ju århundradets reaktion i all racing när han kommer in där. Och bakom hörnet så står det, han i liksom på innersidan av den kurvan så kommer Isaac Hadjar, och det är liksom i maxfart och det är en millimeter och en nanosekund från att det smäller. Och Hadjar riktar om bilen där. Det är typ det sjukaste jag någonsin sett. Har ni inte sett det, Isaac Hadjar Reaction Formel 2 Monaco, då kan ni kolla på det. Men det tänkte jag på när man såg att Russell hamnade i tunneln.
Kan jag när säsongen är slut sen få en lista på alla dina superreaktioner, årets omkörningar och allting sånt där? Jag hade gärna velat ha den och gå igenom dem i efterhand.
Du, jag har en årets omkörning i det här racet också. Så vi kan väl ta oss in i racet så ska du få höra om vilket som jag tycker är årets omkörning. Ja, och då håller jag lite på hästen här. Årets omkörning får om en liten stund, för att jag tycker ändå när man snackar det här racet så måste vi lite mera bara prata om den här idén med en tvåstoppare. Hur blev det? Vad tycker vi? Hur känner vi kring det? Vad hände med racet och allt sånt där? Du får börja så kan jag bolla in. Så jag tror att vi har en del att säga om det här.
Men jag hörde en snackis om det här, hur liksom FIA och världsrådet har diskuterat kring vad man ska göra för att Monaco verkligen ska funka. Och att det faktiskt då, man funderat på om man skulle behöva köra med alla 3 gummiblandningarna, om det skulle kunna vara ett sätt att liksom lätta upp racet och skapa möjlighet för strategier. Och att det då var Fred Vasseur som tyckte att nej, vad ska vi ha det för? Men är det inte en bättre idé att köra med två obligatoriska depåstopp? Och att sen Christian Horner tyckte det där var en lysande idé och pushade på lite grann. Och att man sen, efter det, och deras idéer där, tryckte igenom det här förslaget så att det skulle bli två stycken obligatoriska depåstopp. Men jag vet inte om det är någon av dem som är så nöjda nu i efterhand egentligen. Alltså Max Verstappen hade ju ledningen väldigt länge för att han avvaktade med sitt sista depåstopp. Charles Leclerc, ja, han körde ju in en andra plats där, men å andra sidan så, jag vet det, 17 alltså. Som åskådare så känner jag väl att det hände väldigt mycket och det var väldigt mycket att hålla koll på, men i slutändan så blev det ändå detsamma.
Ja, det är ju lite olika delar här. Man var så här, jaha, nu tror man att man har hittat något med de här två depåstoppen. Men som Formel 1 ofta går ut på så är det att hitta kryphålen till vad man kan göra för att påverka det på bästa sätt för sitt eget team. Och det som det var den stora konsekvensen av det här var ju, för i vanliga fall så är det så här, ja, alla kör bara, så man kvalar och sen kör alla och så vet man ungefär när man går i depå så händer det inte så mycket. I det här fallet så var det två depåstopp som skulle göras. Men då märkte man ganska snabbt att här kommer ju teamspelet kunna avgöra hur det nu ska sluta. För att det var ju ett gäng som då tog beslutet att nej, men nu är det teamkörning som gäller. Eftersom att på Monaco kan man köra hur långsamt som helst och bakomvarande bil, även om den kommer ut på splitter nya softs som bara kommer hålla i tre varv men vara snabba, så även om man kör då på, jag vet inte, ett par vanliga regndäck som sitter på en Citroën C5 från 99, så spelar det ändå ingen roll, för man kan ändå inte köra om. Och då blev det ju ett teamspel här som vi fick se, framförallt då hos småtjurarna, där Liam Lawson åkte typ 5 sekunder långsammare än alla andra per varv. Och i Williams, där både Sainz och Albon bromsade på raksträckor för att det inte gick att köra förbi. Så vi hade ju liksom under en stund under racet när Oliver Bearman, som var klar med två depåstopp tidigt, körde 4-5 sekunder snabbare än de i täten per varv i Monaco. Och det spelade ändå ingen roll. Så det hela slutade med att de i täten, de körde på. Och sen när man kom ner till en bil med Lawson på 8:e plats, så handlade det bara om att bromsa upp fältet. Vilket sen slutade med att Antonelli, som blev sist, blev varvad 3 gånger. Han var 3 varv efter. Så det handlade ju mycket om teamspelet då. Att så här, ja, nu hittar vi kryphålet som är att okej, men då gör vi så här, in med den bilen där, den andra bilen, eftersom att han kvalade sig så mycket sämre, då blir det han som får agera bromskloss så att våran bil där framför kan köra iväg och säkra upp poäng. Och då får man väl ändå säga så här, ja, det gjorde de ju bra. De gjorde det ju, de teamen som gjorde det bra för att de anpassade sig efter de nya förutsättningarna liksom. Sen är det ju racing det handlar om. Och här var det ju inte mycket racing.
Nej, det var ju inte det. Det var ju någon slags schackspel. George Russell hade faktiskt en idé efter racet som jag tyckte var ganska intressant. Han föreslog att man istället, eller det som man gör i Monaco som förarna gillar och som är det bästa, det är ju kvalet. Så hans förslag var att man skulle ha 2 kvalrace istället. 1 på lördagen och 1 på söndagen, för att man skulle utmana förarna på den här banan och få dem att köra så fort det bara går. Man skulle få 2 kvalvarianter, för enligt Russell så dricker 99% av alla som är där bara champagne på sina jåtar i alla fall, så de bryr sig inte om så mycket mer än att det är lite motorljud och att de är på Monacos GP. Vad tror du om den idén?
Ja... Alltså, anledningen till att Monaco är kvar är ju för att den är traditionsenlig. Det är ju tradition att Monaco, att den har så lång och fin historia. Det är ju ensamt bara det som är anledningen till att den finns där. Hade Monaco varit en bana som kom in 2003 eller 2012 eller 99 eller när fasen då som helst. Då hade man inte, då hade man inte det hade inte varit någon snack om saken. Då hade den rykt all världens väg. Men i och med att den har en sån pass lång och fin tradition ändå, det är ju därför den är kvar. Och det är ju därför man försöker hitta så nya konstiga vägar. Men det är där som blir kortslutningen, för att egentligen ska den ju bara bort. Men det går inte på något sätt.
Nej, men det är ju just det här runt omkring. Och som du säger, det här med de här två depåstaven, de öppnar ju för... Men de öppnar ju för F1s, de öppnar ju F1s gråzonslåda. F1 är ju gjort för gråzoner. Det är som Pandoras box. Liksom. Öppnar den så händer det alltid en massa andra saker än det som man har tänkt ska hända. För alla är så sjukt duktiga på att utnyttja reglerna till max. Det är som, jag höll på att säga, det är som tonåringar. Det gäller ju bara att hitta andra vägar ut runt de ramar som är satta. Och lite så är det ju. Och därför är ju frågan om vad som överhuvudtaget kan fungera. För personligen, det händer ju betydligt mer än under en vanligt Monaco GP. Det vill säga, man somnar inte. Men jag tycker ändå inte att det finns någon framtid i det här konceptet. Därför att bilarna är för stora i förhållande till de gator de kör på. Så någonting måste göras. Antingen får man då plocka fram rejält med pengar. Se till att det finns möjligheter för omkörningar på den här banan. Eller också kanske man får göra någonting sånt så som George Russell här faktiskt föreslår. För kvalet, det var ju grymt.
Ja, och kollar man då där du nämner, alltså, ni kan ju bara, om ni vill se då en bild, i och med att vi är en podcast är det svårt att visa hur stor skillnad det är på storleken på bilarna. Men bara om man tänker på den grejen, så det är bara att söka på liksom Formula One Car Size Comparison, så kommer ni se att bilarna har blivit större och större. Går man tillbaka 20 år i tiden så är det ju betydligt mindre bilar som var ute och körde på de där Monacos tajta vägar. Det som blir också... Alltså jag ska ju säga så här, nu sitter vi och pratar om så här, vad ska man göra med Monaco? Ska vi köra Mario Kart-grejen med blåa skal och bananskal och svampar och stjärnor och sådär? Vilket Max Verstappen faktiskt gjorde efter. Jag tror att han snackade Mario Kart efter. Vi har gjort det förut, jag vet inte om det är här eller om någon annanstans vi har snackat om det. Men jag vill bara säga att jag tycker ändå att så här, det här var någonting. Alltså jag ser mycket hellre det här än bara så här, ja, nu racer vi på och man får göra hur många eller hur få stopp man vill. Jag föredrar absolut det här, för att det är någonting och det blir ändå unikt på kalendern att den här grejen händer, och det blir mer nerv i kvalet och man är mer på nålar när det närmar sig slutet i Q3, så här, hur det ska gå och hur det ska se ut. Det är också nu att nu var det första gången det här hände, det är ju speciellt för alla team också att göra med två stopp så här. På samma sätt som man samlar data från då kanske race som är nya på kalendern, att man inte vet, som när man är i Vegas till exempel, eller om det är något ställe man bytt asfalt och man inte har varit där tidigare. Mycket bygger på att man har samlat data genom åren och man vet, man kan göra sina simuleringar och vet hur det går. Här var det ju nytt, ingen visste ju heller vad som var bäst här heller av teamen som var i mitten och sådär.
Nej, och det betyder ju också att de lär sig väldigt fort, så det kommer ju att se ut helt annorlunda om man behåller det till nästa år. Så är det ju också, för att de... Så är det nästan alltid man är på något ställe och tyckte att, jag tror att det var Qatar som jag tyckte var så sjukt bra bana första gången. Men de senaste åren så man bara, hallå, det här ska vi inte köra F1. Den här är ju byggd för motorcyklar. Så att det är ju ofta så, för de är så himla duktiga på att hantera och ställa in sig på de förutsättningarna som råder. Men samtidigt, alltså... Att ligga och köra i Monaco 3-4 sekunder långsammare än vad man behöver, bara för att förstöra eller hitta en annan typ av strategi, det är ju inte ens svårt. Nej, för de här killarna.
Och då har vi fått ett konkret förslag från Verstappen. Svårt att genomföra med bananskalen. Vi har fått ett konkret förslag från Norris. Sen ett annat konkret förslag som redan folk har pratat om, det är ju att man ska ha ett... minimi, eller vad blir det, en maxtid som man får köra på, att man ska då limitera bilarna, man får inte köra långsammare än en viss tid. Men det känns också helt jäkla omöjligt, för skulle det bli tight racing ändå och någon petar in en annan och man måste göra någon, man fastnar och snurrar runt, och då kommer man ju ändra på den där tiden också, att man ska sätta en maxtak för så här långsamt får man köra. Det tycker jag också skulle krångla till det bara. Har du något eget konkret förslag, Anna, eller?
Ja, men jag sa ju det. Prins Albert, öppna skattkistan. Plocka fram dina guldpengar. Hitta en lösning. För att även om bilarna ska bli lättare, de är ju extremt tunga nu, så kommer de inte bli så väldigt mycket mindre. Så vi måste hitta någon lösning för att göra Monaco GP,
ja, men great till again.
Ja, men till ett race igen skulle jag säga. Inte till någon slags procession. Det här var ett försök. Bra jobbat kan man tycka. Ska man testa Russells variant då, med två kvalrace? Ja, kanske det. Annars, försök att hitta en lösning som gör att bilarna faktiskt kan köra om varandra vid två tillfällen på banan. Det hade ju varit bra.
Nästa gång ni ser Anna Andersson så går hon runt i en Monaco-färgad hatt som inte bara är röd, den är röd och vit, där det står Make Monaco GP a Great Race Again.
Med en spade i handen för att se vad jag kan sticka i för att bara gräva.
Ja, det får vara ditt konkreta förslag då. Då tar vi oss vidare till saker och ting som hände. Första kurvan, Norris på pole. Vi har sett det förr och vi var nära på att få se det igen. Men Lando Norris som hade en flawless så gott som helg. Men mot första kurvan, som är då det enda stället som Charles Leclerc vet att ska jag vinna det här racet, då är det att jag ska ta Norris i starten. Och så kommer de mot första kurvan och Norris låser upp och det kommer rök. Och blir det bromsplatta på de där räcken eller blir det inte? Vad är det som händer? Kommer han tappa sin pole position på första varvet som vanligt? Men han klarar det!
Han löste det. Han gjorde ju en perfekt helg, Lando Norris. Det var ju kanon för honom att ta sig tillbaks i VM-kampen. Alltså han löser första kurvan, han löser depåstoppen, han löser att köra helt fläckfritt rätt igenom, och då är det ju ingen som kan slå honom på banan eftersom det inte går att köra om där. Så han gör ju precis det han ska, perfekt för honom, bra för McLaren som är på väg att dominera sönder märkesmästerskapet, men också extremt bra för Max Verstappen. Det får man ju inte glömma. När Norris tar poäng av Piastri så jublar ju Max Verstappen och Helmut Marko.
Ja, och då tar vi oss lite snabbspolning om vi bara hänger kvar i våra ämnen då. För då får ämnet vara McLaren och Red Bull här. För sen när racet går mot sitt slut, då är Max Verstappen längst fram. Och man vet då att Max Verstappen måste göra ett depåstopp till. Och då vet jag inte om vi är på, vad kan vi vara på, varv 58, 59 eller något sånt. Då är Max Verstappen längst fram. Man sitter och tänker, ja, Max Verstappen är längst fram nu, men han sitter väl och väntar på en VRC eller något sånt där. Så går han bara in och byter så att han kommer ut på bästa sätt. Men sen så säger de i sändningen, jag vet inte om det är Janne eller om det är Wiedheim som säger, ja, men Max Verstappen väntar på ett rödflagg, då får han byta däck och komma ut först ändå. Och då jäklar tog mitt hjärta ett dubbelskutt och dubbelhoppade och gjorde dubbelt depåstopp innan det fattade fart igen. För att blir det rödflagg med Max Verstappen längst fram, då byter han däck och så får han komma ut längst fram igen. Och då tänkte man, åh nej, det är ju så det kommer bli. Det var ju den enda strategin de kunde gå på där framme med Red Bull.
Ja, men de hade ju inga alternativ. Alltså, för att hade han inte bytt så hade han fått 30 sekunders bestraffning. Så då hade han ju inte kommit längre ner än vad han hade kommit ändå om han hade gått in i depå under grön flagg.
Eftersom att Lewis Hamilton gick i mål 51 sekunder bakom Verstappen.
Ja, så att det var ju det de kunde leka med och de kunde chansa på. Så att det är väl helt rätt. De är ju smarta ofta, strategerna hos Red Bull, i alla fall när det gäller den ena bilen.
Ja, de är vågade. Det är liksom lite the dark side of the force som de använder här. För det var ju lite fult men ändå kraftfullt, den möjligheten. Och då känner man så här, jaha, ja, Max Verstappen kanske vinner det här trots att Lando Norris har gjort en felfri helg. Men så blev det ju inte. Till slut var han tvungen att gå in i depån på sista varvet. Men det kom en ny nerv och en ny puls i det hela efter att man då hade känt att varvet eller det här racet levde ganska länge till typ varv 50, ja, men där någon gång när alla hade börjat bli klara med sitt andra depå, så kändes det ändå som att oj, nu lever det lite, du fick det lite liv där igen på slutet. Men så var tvungen att gå in i depå och Norris fick köra trots att han pressades hårt av Leclerc, och Leclerc var ju det enda Leclerc kunde göra var ju att tänka så här att Norris, han kan tappa när pressen är som starkast. Men det gjorde inte Norris den här gången i alla fall. För han pressade på hårt Leclerc som sen gick i mål som tvåa då. Nu vill jag gå tillbaka till starten. För där tyckte jag vi fick se årets omkörning. Av Bortoletto. Som drog förbi 3-4 bilar i Mirabeau. Innan han tog sig förbi Antonelli till sist. Och sen blev omkörd precis in i tunneln och kunde inte svänga in och krascha. Men den omkörningen som han gjorde på utsidan av alla bilar i hårnålen. Uj, 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 vad snyggt det var. Och jag tyckte att han hade det under kontroll, Bortoletto. Att det var inte bara så här att ja, det där var en kamikaze-omkörning, utan den var snygg och den satt. Sen var det Antonelli som också körde snyggt och satte sin omkörning som gjorde att han satte Bortoletto i väggen. Och där trodde man. Jaha, då blir det rödflagg på varv ett då. Men han kunde backa loss till slut. Och var ju då, jag vet inte hur många minuter han var efter alla andra. Men efter det här racet så bara så här, ja, det spelar ingen roll om du är 2 minuter bakom. Du kan ändå köra 5 sekunder snabbare per varv och komma ikapp. Vilket han gjorde sen då. Alltså, nu är det ju ingen Bortoletto, vi snackar inte om några poäng. Men Bortoletto kraschade alltså på varv ett. Och blev fast där ganska länge. När man var kvar i liksom 1-2 minuter. Och ändå så blev han före Antonelli, Sunoda, Hulkenberg och Stroll i det här racet. Tyckte jag var imponerande. Och Bearman som hade ett katastrof till depåstopp i början. Han var ju också flera minuter efter. Slutar ännu längre upp före Colapinto också. Och Bearman som startade sist. Så det var lite grejer som hände. Vad säger du om Bortoletto med årets omkörning?
Ja, eftersom den inte slutfördes på rätt sätt utan hamnade i med nosen.
Nej, det var det som var grejen. Han slutförde den ju. Omkörningen var klar. Och sen var det nästa kurva. Då kom det bara en ny omkörning som gjorde att det smalt.
Du tänker så, du. Jaha. Ja. Filip, jag väntar nog gärna på att se vilken omkörning du har i Spanien om en vecka.
Ja, för om en vecka då kommer det kanske en ny årets omkörning. Men jag tyckte att den var snygg alltså. Ja, sen satt ju han i väggen där, Antonelli. Ska vi ta då kanske Mercedes och Williams kriget och bråket? För att där var det notor som skulle delas ut och betalas, och någon som bromsade och en som bad om ursäkt, och teamchefer som bråkade och hela fadrullan.
Ja, Mercedes upplever väl att de torskade hela racet i kvalet. Men det är de ju inte ensamma om. Det tyckte ju Hamilton att han gjorde, det tyckte Piastri att han gjorde och det tyckte Red Bull att de gjorde också. Det är ju så att kvalet är ju avgörande i Monaco. Tvåstoppsstrategi eller inte. Och sen blev det ju så att Mercedes låg bakom bilarna från Williams. Och Williams enda chans var ju att dra ner tempot för att hjälpa varandra att få in depåstoppen och ändå komma ut före Mercedes. Och det gjorde ju att de bromsa och det går inte att köra om. Så Mercedes satt ju fast som en jäkla traktor mitt i där. De kunde ju inte göra någonting överhuvudtaget.
Jo.
Bryta?
Nej, de kunde göra en sak och det gjorde de ju. Russell gjorde ju det när han råkade i efter tunneln där.
Ja, han tog genvägen rakt över. Ja, och det är ju tydligt då. Och då tänkte han att det gör jag, så får jag 5 sekunder och då kommer jag ändå om, för jag kan köra förbi ändå. Men han fick ett drive-through-straff istället, så han fick ju köra genom depån en extra gång. Men när 60 varv hade gått så var det ju ingen Mercedes-bil som ens hade varit i depån. Så att nej, men de var ju helt rökta. Toto Wolff fick till och med ett ursäkts-sms av James Vowles, hans gamla polare från Mercedes-sidan, under racet. Men han menar på att ja, men jag förstår, för att jag hade ju kunnat göra samma sak.
Ja, men de stod ändå liksom, Toto Wolff på någon balkong där och James Vowles nere i depån stod ändå liksom småhytte och munhögs med varandra direkt efter. Williams kör ju bara, det är ju spelets regler, det var ju så där det blir. Vad skulle de göra? Skulle de vara snälla bara liksom? Och Russell gör ju också det enda så här. Han var ju fast bakom Albon. Han skulle ju aldrig komma förbi och han visste att ja, det spelar ingen roll om jag får jag tror till och med han var beredd på 10 sekunder. Det var ju så här, give the position back. Han bara, nej, jag tar bestraffningen. Så fortsätter han köra och då tänkte han ju så här, ja, det blir 10 sekunder, men de 10 kan jag ju köra in ändå. Sen bara, japp, det blir drive-through penalty istället. Så det var väl knixigt av The Stewards att det var där de valde att dela ut då. Sen sa han också att jag ska ut och käka middag med Albon sen, så han får ta notan på vad det blir för middag. Och då svarade Albon, japp, det blir drive-through ikväll. Tyckte jag att Albon var lite rolig. Som han ofta är. Jag skickade en bild, la upp en bild sen i alla fall att Albon tog notan. Albon bad också om ursäkt på radion direkt efter racet. När han blev så här, ja det var bra, det var inte så snygg körning idag. Men vi tog poäng och det är viktigt för teamet. För de blev väl 9 och 10, de två Williams-bilarna. Men Albon bad i alla fall om ursäkt till alla som tittade. Så var det. Och nu vill jag att vi avslutar det här med att bara prata om Hamilton och hans krackelerade relation med sin racingingenjör. För det började i kvalet. Det nämnde du. Och sen så var det en så enormt märklig meningsutbyte i slutet av racet när han var 48 sekunder bakom eller något sånt, Lewis Hamilton. När Hamilton då frågar.
Charles on medium and McLaren on hard, lap in 16, very close to each other fighting.
You're not answering the question. It doesn't really matter, yes. Front is asking, am I a minute behind or?
It's 48 seconds and free to go.
Han frågar alltså, okej, okay, är de en minut framför mig? Och då svarar Adami, som är då racingingenjören. Ja, Charles kör medium, McLaren kör hårt, de läpar 16 närmare varandra och Hamilton bara, men du, hallå, svara på min fråga. Och sen så svarar han, ja, jo, det är 48 sekunder. Vad fasen var det som hände där?
Jag tror att Lewis Hamilton ställer sig samma sak och bara längtar efter Peter Bonington. Mercedes är nog väldigt, väldigt glada just nu att de har ett kontrakt med Bonington som gör att han inte kan gå till Ferrari. Utan han är numera racingingenjör åt Kimi Antonelli. För Lewis Hamilton är ju inte bara trött på sin racingingenjör. Han är ju så trött, irriterad, frustrerad och förbannad. Så jag förstår faktiskt inte hur de skulle klara av att reparera den relationen. För problemet är ju inte bara det att de pratar olika språk. De pratar ju helt olika innehåll också.
De pratar olika racingspråk också. Jag tror att de är liksom kulturellt så pass olika som det är möjligt att vara på den här nivån av racing. Sen när racet är slut, då åker ju Hamilton lite därefter och känner så här, vad är det som har hänt här nu? Då frågar han på radion så här, are you upset with me? Och så är det tystnad på radion.
We lived quite another day, so yeah. Thank you. Are you upset with me or something?
Och där känner man okej. Okay. Nu fallerar det totalt mellan de här båda. Och nu vet inte jag hur pass liksom, finns det någon annan som kan göra jobbet? Är man kontrakterad? Är det liksom klippt och skuret och bestämt och skrivit i sten för evigt att det är den här duon som måste pågå? Om det är så att de hatar varandra så måste ju någon bytas ut och inte fasen är det Lewis Hamilton som byts ut.
Nej, men där behöver ju Ferrari behöver ju göra någonting. För att jag tror egentligen inte att det är Hamilton som bara har problem med bilen. Jag tror att problemet är att kulturen och det är personkemin som inte stämmer. Och det får man ju acceptera, att ibland så funkar det bara inte. Så är det ju bara. Och då måste ju Ferrari göra någonting här. För att det är ju såna fall så får man ju se till att Hamilton har en racingingenjör som han förstår.
Tror du att det kommer vara samma duo när den här säsongen är slut?
Nu är vi ute och spekulerar här. Men om jag ska säga vad jag tror, så nej, det tror jag inte.
Och där tycker jag ändå att den här racehelgen på något sätt ska gå mot sitt slut, och med hjälp av plus och småstats så definitivt stänger vi igen Monaco-boken.
Det gör vi. Då börjar vi med motorstoppet. Och det tilldelas ju Mercedes. För det kändes ju verkligen som att de körde typ utan motor. Det är ju ett trampbil den här helgen. Och ett plus, inte mycket bättre, går ju till Fernando Alonso. Det är alltså första gången sedan 2001 som han står utan en enda poäng på 8 lopp. Och då har han ändå lyckats ta sig till Q3 vid 2 tillfällen. Men han står fortfarande kvar på 0 poäng. Det är nästan lite sorgligt. 2 plus går till Williams som nyttjade regelboken perfekt. Men det fanns andra som jag vill plussa mer. Och det är 3 plus Isak Hadjar. Han står nu på 15 poäng. Han har alltså tagit fler poäng än vad Liam Lawson och Yuki Tsunoda har gjort ihop.
Och båda de har kört en Red Bull-bil. Och en småtjursbil som faktiskt är bättre. Det är väl det man ska säga i det här fallet. Att båda har faktiskt kört... De har turats om att köra småtjur och stortjur. Och ändå så är de inte bättre.
Nej, det var det jag skulle säga. Men jag hann inte, du var snabbare. Så det var väl bra det då. Nej, men de har alltså kört ihop 14 ihop. Och Hadja ligger på 15. Och det är faktiskt imponerande av Isak Hadja.
Hadja är alltså 10 i totalen med 15 poäng.
4 plus, de går till Charles Leclerc. Som innan han åkte till Monaco hävde ur sig en massa, var otroligt besviken på Ferrari och trodde att det inte skulle bli någonting överhuvudtaget. Han trodde knappt på en placering bland de 10 främsta. Han åker därifrån som 2. Begränsa skadorna, de ligger på tok för långt bort i både konstruktörsmästaren och förar-VM. Egentligen för att det ska vara hälsosamt för Ferrari och för att Fred Vasseur ska känna att det finns syre i den luft han andas. Men det är ändå ett bra resultat för Ferrari.
Jo, den såg bra ut. Alltså, det var ju nos på pole nästan.
Ja, jo, men den här banan med de långsamma kurvorna, där det är mycket curbs, det passar Ferrari. Men Monaco kör vi inte i så många gånger om året. Liksom.
Tack och lov.
Tack och lov. Nej, men sen är det Singapore typ. Så vi får se hur deras hur utvecklingen av deras bil går och hur länge de orkar utveckla dem innan de fokuserar fullt på 2026. För att det är ju det som är problematiken i år här. Att någonstans, om man inte redan har gjort det, så måste man börja prioritera 2026 när man inser att den här säsongen kan vi inte göra så mycket med. Och då handlar det ju kanske i första hand om konstruktörsmästerskapen där pengarna finns. Och jag har fortfarande extremt svårt att förstå hur Ferrari, som hade en väl fungerande bil i fjol i slutet av säsongen, en bil som kunde vinna lopp, som var 2 i konstruktörsmästerskapet, hur man kunde få för sig att göra om 95% av bilen, eller kanske ännu mer, 99% pratar de själva om med stolthet inför säsongen. Det gick inget vidare, va? 5 plus går till Lando Norris, fjärrstyrd eller inte. Den här veckan eller helgen så hade han verkligen allting på rätt plats mentalt, och då visar han ju vad han är kapabel till.
Och det var ju mäkta imponerande, vilket också gör att den här världsmästarkampen nu bara skiljer 3 poäng mellan Oscar Piastri och Lando Norris. Piastri på 161 poäng med 4 segrar. Lando Norris med 158 poäng och 2 segrar. Och där bakom, som den lilla gäddan som lurar i vassen, Max Verstappen på 136 poäng. Och det lever mellan alla de där 3. Det är mycket race kvar, och nästa race är i Barcelona, Anna. Ditt uttalsmässiga mest perfekta race på hela kalendern. Nu tar vi småstats. Och då börjar jag med att säga att Williams tog dubbla poäng för första gången sedan 2005 i Monaco. Det har gått ett par år. Och Sainz, den ena Williams-föraren, han är 100% på poäng i Monaco. Alla gånger som han har kört i Monaco så har han tagit poäng. Allt från 2015 i Toro Rosso till 2025, 10 år senare i Williams. Då har han kört i Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari, Williams. Det är också imponerande att vara 100% på poäng. Det är andra året i rad som Hamilton varvar bilen som då är bakom honom. I Monaco alltså. I år så kom han 5:a och var ett helt varv framför Isak Hadjar. Förra året så var han 7:a, ett helt varv framför en annan småtjur i Yuki Tsunoda. Det är ändå lite slående att det händer Hamilton. Sen har jag en liten jämförelse mellan Lando Norris och Charles Leclerc. Vi har ju pratat om att Lando Norris inte är bäst när det gäller när han har pole position. Men nu har han gått upp på lika många segrar från pole som Charles Leclerc. Lando Norris har nu 5 segrar från pole position, medan Charles Leclerc har lika många segrar från 26 pole positions. Så han har ändå, trots att vi klagar på hans konvertering så att säga, Lando Norris, så har han gjort det mycket bättre än Charles Leclerc. Charles Leclerc har ju alltså tog första seger från pole i Belgien 2019, sen Italien 2019 samma år, och sen 2022 så tog han pole seger i Marie.
I would prefer if you ask these questions outside the room.
Ja, you got very excited there. Men våra lyssnare kanske inte vet om det. De vet ju om, särskilt de som brukar lyssna på plattan i aftan direkt när den kommer ut. Den kommer ju alltid ut natten mot onsdag, tisdag till onsdag. De som då fick ta del av samma podd 2 veckor i rad runt den 28 augusti förra året, när jag fick min son Ted Bo Henry Lindfors, när jag då i all min hast skulle pressa ut ett avsnitt som var inspelat och klart när vi fick åka in 2 veckor för tidigt till BB för att plocka ut vår son, så råkade jag ju alltså klippa klart podden i väntrummet på BB, och så var jag, kände jag mig så jävla nöjd med jag hann, och nu hinner jag hjälpa till att vara 100% närvarande vid förlossningen. Så råkade jag skicka ut förra veckans avsnitt, och så låg jag då i min eufori på BB när då mejl och samtal och sms började hagla in av de som inte visste att jag hade blivit far. Men nu har det gått ett tag från 28 augusti, och nu är det då helgen efter 25, eller det veckan efter 25 maj. Vilket leder mig till en pappaledighet i antagande. Vilket gör att det är så många som har sagt till mig att en pappaledighet, särskilt den första, är någonting som man verkligen ska värna om och ta hand om. Och nu är jag ju då inte en, vad ska man säga då, med alla klassiska regler, en sann journalist. För en sann journalist är ju inte en närvarande pappa.
Om man då
går tillbaka till historien. Kollar vi på alla stora journalister från Plex och Hyland och alla från början. Jag tror inte de har varit närvarande fäder, för att de har varit bortresta mycket. Och jag ska säga att jag ska inte vara det. Jag kommer faktiskt vara helt och hållet pappaledig, vilket kommer leda till att jag inte kommer leda den här podden under... jag kommer vara med i 2 avsnitt till, men sen kommer jag gå på pappaledighet. Och jag ska vara så närvarande det bara går. Och jag kommer sakna att göra podden. Jag kommer sakna den här härliga stunden vi har tillsammans, alla ni som lyssnar, och du och jag, Anna. Men jag vill redan nu då säga att i 2 veckor till kommer jag vara med. Men nästa vecka, när vi har rejsat i Spanien, då kommer vi välkomna min då, jag ska inte säga min andra förare eller reserv, eller poddens reservförare. För att under den här tiden nu så kommer han kommer vara första förare på den här sidan. Du är ju första förare å ena sidan, och Adam Huttunen kommer komma in och vara första förare från den andra sidan. Det är en härlig person som kan väldigt mycket om Formel 1, kan mer om Formel 1 än vad jag kan egentligen, och har följt sporten mycket länge, så vi kommer få in en kunnig person, mycket lugnare än vad jag kan vara i sina stunder, men också mycket, mycket kunnig och finurlig och rolig sådär. Så Adam Huttunen, som jobbar nu på Sportbladet, han rattar också mycket tv-grejer och sociala medier och sådär på tidningen. Också passar bra att han ska ersätta mig, för han är också gammal musiker och en golfälskare som jag. Jag sitter här nu redo på måndagen med golfbägen redo för att dra. Så Adam, oj nu slog jag till micken här, blev alldeles exalterad av golf. Adam kommer vara med nästa vecka. Jag kommer programleda nästa vecka, så är Adam med i podden. Så nästa vecka så kommer vi vara 3 som poddar och har det härligt. Och efter veckan efter det då, så kommer Adam få göra sitt första poddavsnitt som programledare. Då kommer jag vara med som bisittare. Det blir min sista podd om 2 veckor. Så kommer det bli. Och Anna och ni kommer ta emot honom med öppna armar.
Men självklart gör vi det. Jag ska i alla fall ingenstans. Jag har haft mina år med småbarn.
Och ni som lyssnar, ni ska inte heller någonstans, för när jag kommer tillbaka sen, rikare på erfarenheter, så ska ni vara kvar och vi ska då fortsätta vidare tillsammans. Det är ju faktiskt bara under en period det här. Så jag kommer få se då Formel 1 på egen hand tillsammans när det då passar, eftersom att jag ska ensamt ta hand om vår son.
Du får passa på att lyssna också.
Det kommer bli jättekul faktiskt, att jag ska bli som alla lyssnare, att jag ska vara en lyssnare. Det kommer bli härligt. Men vi har 2 veckor av podd tillsammans till också. Men nästa vecka så kommer vi ha 3 röster. Och det tycker jag ska bli jättekul. Och jag kommer leda in och då ska vi lära känna varandra allihopa på bästa sätt. Och nu med det sagt så ska jag säga tack för den här veckan. Och så ska jag kasta i mig någon slags burrito här och kuta till golfbanan för att hinna smälla ut en drive på Viksbergs hål 1 tillsammans med Expressen-arbetaren Mikael Ljungberg som har jobbat på Aftonbladet förr. Vad blir det för dig, Anna? Inte golf, va?
När det blir en golf i eftermiddag, jag ska fortsätta att jobba. Det är ju ett GP-lopp den här veckan också i Spanien. Så att jag har en hel del att förbereda faktiskt inför helgen, läsa igenom ännu mer om vad som har hänt, kolla in veckans olika presskonferenser, dra iväg lite olika förfrågningar och försöka se till att vi har material så det räcker på bloggen i veckan.
Därför säger vi 1000 tack till alla Plattan i mattan-lyssnare. Må gott allesammans!